Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna till Life with Kids-podden.
Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter.
Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina.
Och jag heter Helena.
Nu kör vi!
Hej! Idag ska vi prata om förlossningsdepression. Mm. Det kändes som ett ämne som är både ganska tabu och som ganska få pratar om. Vilket vi kändes jätteviktigt då att vi tog upp i våran podd. Och vi har ju fångat upp ganska mycket frågor och tankar även i våran Motherhood Facebookgrupp. Så då kändes det liksom som att det här måste vi reda ut. Och hej Lina förresten.
Ja, men hej Helena. Mm.
Kul att du är här. Och idag har vi faktiskt en gäst med i podden också. Inte bara en expert som vi ska åka och träffa sen, utan även en gäst. För det var ju faktiskt så att vare sig du eller jag Lina har erfarenheter av det här med förlossningsdepression. Så att det kändes ju viktigt att vi hade någon här som faktiskt vet vad vi pratar om. Så att vi sitter här och hittar på saker.
Ja, nej, det hade ju inte riktigt, det hade inte varit så intressant, kan jag tänka mig.
Så därför har vi Jenny här idag. Hej Jenny!
Hej.
Hej! Vad kul att du ville vara här med oss.
Och tack för att jag får komma hit och hänga med er.
Ja, jättemysigt. Hur mår ni då?
Jo, men jag tycker jag mår ganska bra. Ja. Hur mycket vill du veta?
Nej, vi kanske stoppar där.
Ja, jag mår bra.
Och Jenny, hur mår du?
Jag mår bra. Jag är jätteglad att få prata om det här viktiga ämnet faktiskt.
Kan du berätta lite, vem är du?
Ja, jag heter Jenny som sagt. Jag är tvåbarnsmamma till Valentin som är 12, soon to be 13, alltså tonåring. Mm. Och sen har jag Ossian som precis har fyllt 5. Ensamstående, heltidsarbetande, ja ni vet så här, vanlig mamma.
Mm. Ja. Ja, vi är superglada att du är här. Och det kändes också som att du var en av de första som hoppade på när vi liksom lyfte lite på ämnet förlossningsdepression och sa att gud vad bra att ni ska göra det här. Mm. Och då fångade vi upp dig och sa att vill du inte vara med och prata med oss om det här. Så det känns ju superkul att du är här. Kan du inte berätta lite grann? För det var ju efter ditt första barn som du fick en depression. Kan du berätta lite om hur du kände innan som förlossningen och innan han skulle komma och graviditeten och så här? Mm. Kändes det som att...
Ja, men jag var väl som de flesta skulle jag vilja säga, eller som jag föreställer mig att många var, superlycklig, jätteglad. Jag hade äntligen blivit gravid, livet lekte, ja, jag hade lite foglossning, lite svårt att gå. Men i övrigt var det bara den här längtan när magen växte och sparkarna och ja, men lycka. Och såg liksom framför mig hur livet skulle bli så fort. Han, och för jag var alltid säker på att det var en han, vilket det också var, så det var lite roligt.
Men du visste inte?
Nej. Jag var bara helt övertygad.
Kvinnlig instinkt?
Ja.
Eller något? Ja. Eller tjuvkikat på ett ultraljud?
Nej, jag har faktiskt kollat idag efteråt, men det syns ingenting där. Inte, jag har ingen kompetens för det då. Nej.
Ja. Ja, men vad härligt att ha en sån här förlossning, men en sån graviditet som man tror att man alla ska ha, liksom. Men vad hände sen då?
Jo, men det som hände var Valentin föddes faktiskt på den första riktigt varma natten den sommaren 2004. Och allt var frid och fröjd. Förlossningen gick bra. Den var utdragen, men gick bra. Och den här känslan när han låg på mitt bröst var eufori och total lycka och alla tårar som kom. Och, ja, jag blir så här rörd när jag pratar om det, det känner jag.
Ja, men jag känner
det. Och också den här längtan att få komma hem och ja, men, lägga honom i barnvagnen och vara hemma och gosa och mysa. Och så var det fram till bara några dagar efteråt. När liksom mjölken rann till och den, för jag ammade, helt ammade. Och då kom den här som jag då trodde var den här bluesen som vi alla pratade om. För det hade jag fått reda på innan, att man kunde drabbas av en lättlig depression.
På tredje dagen,
då gråter man. Ja, då gråter man. Så här, ja. Och det drabbade mig, men det slutade aldrig för mig. Mm. Det jag missade att berätta också innan var att jag har en sjukhusskräck. Så inför, folk är rädda för tandläkaren, jag var rädd för sjukhus. Mm. Inte läkarna, sjukhus. Det luktar konstigt på sjukhus.
Ja, hela lokalen.
Ja, liksom. Precis. Så då gick jag i någonting som heter Aurora-samtal. Och då träffade jag en barnmorska. Som, ja, det jag gjorde egentligen var att jag gick omkring på Akademiska sjukhuset i Uppsala med henne inför min förlossning. Superbra.
Med näsklämma.
Ja, jag lärde mig liksom vara där och det kändes väldigt, väldigt bra. Några veckor efter förlossningen så skulle jag tillbaka på ett återbesök och vi skulle ta hur kändes det och liksom gå igenom förlossningen. Men framförallt min upplevelse av sjukhuset. Och det var hon som då såg. Hon såg på mig hur illa det var. Jag förstod inte riktigt själv. Jag gick med någon känsla av att var det den här euforin, lyckan? Jag ville bara dö. Mm. Det var min konstanta känsla av livet. Liksom.
Att du inte ville vara mamma eller att du bara ville...
Jag ville inte finnas. Jag ville inte vara där. Jag ville inte ta ansvar. Jag ville inte vara mamma. Jag ville inte vara Jenny. Jag skämdes också för att jag inte mådde bra. Jag hade många vänner som ville komma och hälsa på såklart. Jag var den första som fick barn så. Mm. För de i min ålder då. Och det var så här, nej. Jag bara avskärmade mig totalt. Och kände mig otroligt ensam. Alltså varenda dag var en kamp för överlevnad på något sätt. Att kan den här dagen inte bara ta slut? Kan jag inte bara få gå och sova? Mm. Och jag minns hur jag grät och grät och grät. Och jag vågade inte släppa Valentin. För att jag var så rädd. För att om jag släpper honom så kanske det händer någonting. Mm. Så det gick och bar på honom dagarna ända. För att någonstans så... Jag är tacksam, man kan ju drabbas av psykos, vilket jag inte gjorde och jag är otroligt tacksam för det. Men jag tänkte att om jag håller honom nära så kanske jag har en koppling till livet. Men jag ville inte leva.
Hade du hört talas om förlossningsdepression innan? Eller hur reflekterade du själv över, eller var det ens förmögen att göra det då? Eller bara hantera dagen? Liksom?
Ja, alltså innan, jag gick ju såna här föräldrarutbildningar inför och första, jag vet inte om man gör det fortfarande idag, men jag tror det.
Det ser säkert lite olika ut.
Ja. Men det gjorde jag, och där pratade vi aldrig om förlossningsdepression. Det kom aldrig upp överhuvudtaget, utan det var den här babybluesen och sen så blev det bra och livet var guld och gröna skogar. Och det är klart att man inte fick sova så mycket, men vad gjorde det?
När man har ett fantastiskt litet barn.
Ja, precis. Nej, så att på svar på det, nej, jag hade inte liksom hört talas om det. Och det som hände på återbesöket, om jag inte missminner mig så hette hon Ingrid, eller Inger Claesson. Jag vet att hon heter Claesson i efternamn, för att det heter jag själv. Så att, hon såg på mig och hjälpte mig där och då att komma i kontakt med en psykolog. Mm. Jag förstod inte. Hon frågade bara hur jag mådde. Och jag förmådde mig inte där att säga att jag mår bra. För det gick inte.
Till och med den duktiga flickan i dig liksom hade steppat tillbaka.
Ja. Jag hade ingen livs... lust.
Men hade du inte varit på andra återbesök innan? Jag tänker BVC, alltså är det ingen som har liksom... Ja, mådde du så här dåligt? Det kan ju, måste ju varit hyfsat uppenbart för hyfsat professionella människor som du har träffat att se att det är den här tjejen.
Ja, men de frågade mig på BVC hur jag mådde och jag bara, ja, men jag är trött.
Ja.
Och det kommer man undan med som mamma. Och i synnerhet nybliven tror jag. För att det, liksom, jag, referenserna var så här. Och det var också det jag tänkte. Ja, men jag, det är någonting som inte stämmer. Men jag är trött. Jag reflekterade inte så mycket mer över det. Men det finns ju en till person som är involverad i det här. Och det är ju Valentins pappa. Och han under den här resan nådde ju inte fram till mig överhuvudtaget. Vi hade ingen kommunikation egentligen kring mitt mående, mer än att han bara, vad hände här?
Det som var, du som var så lycklig,
ja,
vad hände?
Ja.
Och det kanske inte gav dig mindre dåligt samvete då, tänker jag. Men bilden var att du skulle vara så glad.
Jag var ju världens sämsta mamma, såklart. Jag var världens sämsta partner. Jag var världens sämsta vän. Jag orkade ingenting. Och i det var bara sorg. Och just den här känslan, och jag kan inte känna in det idag, att inte vilja leva. För att jag är en person som vill leva. Så för mig var det så konstigt att gå omkring med den här ständiga bördan av att någonting stämmer in. Det är bara fel.
Hur tog du dig, alltså du träffade henne, hon skickade dig till en psykolog. Vad hände sen? Liksom?
Jag började hos den här psykologen. Och hon var inte rätt match för mig. Och hade inte den kunskapen. Utan det var mer så här. Du kan få lite antidepressiva. Det är inget konstigt att må lite dåligt ibland. Och så var det samtal varannan vecka och jag bara ja. Sen i den här samma veva så flyttade vi till en annan stad. Och då skulle jag också flyttas. För att den psykologen jag hade var då knuten just till Uppsala stad och inte till Tierp där jag idag bor. Och då kom jag i kontakt med en psykoterapeut, Tove. Som var utbildad och hade specialist inom just förlossningsdepression och mammor. Liksom. Mm. Och jag gick hos henne i ett år faktiskt. Och jag blev så här rörd, jag började nästan gråta. Alltså utan henne så hade jag nog aldrig tagit mig ur det jag var i. För jag var totalt oförmögen. Jag kunde inte med min egen kraft, min egen... Liksom, ja, men nu, bit ihop igen, ni kör bara.
Du är nybliven mamma, man är trött.
Ja, och vi hade köpt hus, det var därför vi flyttade. Och alltså, när vi boade, jag hade en bild av att nu ska vi boa och renovera hus och bygga och mysigt och gosigt. Och jag bara, kan någon bara bränna ner huset och ta mig härifrån? För jag vill inte vara här.
Tänk vad viktigt den här uppföljningen är. Alltså. Ja. Alltså, och jag kan ju känna att redan BVC borde ju ha bättre verktyg och möjligheter att följa upp det här. Mm. Vilket det kanske känns som att man inte riktigt har idag. Jag fick ju fylla i ett formulär, så här, hur mår du? Så var det väl 15 frågor eller vad det är. Jag kanske inte ska förringa det där formuläret, men det känns ändå som att det är ganska enkelt för BVC-sköterskan att komma undan ganska lätt då.
Ja, det finns ju många parametrar, tänker jag. För det första kanske man inte vet själv, precis som du beskriver, vad det är man går igenom. Så man tänker, ja men det ska väl vara så här. För är det någonting man blir itutad så är det ju att det är tufft, bit ihop. Det är en kort period, du klarar det. Liksom. Det är ju den ingången, tycker jag. Så som jag har blivit bemött i alla fall. Och en annan parameter är ju att om man mår dåligt och skäms över det och man vet att det är någonting som inte riktigt står rätt i, då är det kanske, om man inte har förtroende, för man vet att jag har 10 minuter nu hos den här BVC-sköterskan, vi ska väga, mäta barnet och jag ska fylla i det här formuläret. Det är inte så att jag börjar öppna mig då och känner att här har jag min trygga hamn att vara i. Liksom. Så det är ju väldigt många parametrar också som gör att det krävs ju en Tove som liksom ser igenom det kanske som man, den fasaden, lilla tunna fasaden som man kanske också försöker sätta upp själv. Jag vet inte. Men...
borde finnas en Tove i varje, på varje BVC, tänker jag.
Vad hände hos Tove då? Hur är liksom processen att jobba med det?
Ja, nej, men jag kom dit och hon hade ju läst min journal såklart. Och där började vi jobba väldigt målinriktat. Det jag gjorde i den här processen var att jag jobbade mycket med min egen barndom. Min egen anknytning och vad som hände där. För allt eftersom att tiden gick, för att jag mådde dåligt länge. Och jag önskar inte min värsta fiende att må så där dåligt. Så jag var regelbundet. Jag var där varje vecka, samma tid. Vi hade avstämningar. Jag fick uppgifter som man får i terapi. Jag fick i alla fall det i den terapin. Hur ser en dag ut till exempel? Hur känslomässigt då? Hur mådde jag när jag vaknade? Jag fick liksom skatta det. Jag fick lära mig mindfulness som jag har haft nytta av till idag. Eller använder fortfarande än idag. Hur jag kunde sortera tankar. Hur jag kunde jobba med. Men framför allt så fick jag jobba med skulden och skammen kring att jag kände mig och upplevde mig själv som en misslyckad mamma. Men också, har jag skadat mitt barn? Och det är någonting som jag fortfarande än idag kan, tanken kan komma. Jag vet med mitt förstånd att min son har inte tagit skada. Mig veteligen. Men det kan fortfarande komma att, tänk, om jag undrar om han är ju tonåring nu, undrar om han hade agerat annorlunda i den här situationen om jag hade mått bra när han var bebis. Så att den, och det är ju någonting som jag ständigt får jobba med. Liksom. Men det var ihärdig terapi och prata om det. Jag började prata om det. Jag började berätta för min mamma och min pappa och också förklarade för Tobias, då, barnens pappa, och oss nu då, om vad det var innebar. Jag fick en utbildning kan man säga i depression och att det kan drabba vem som helst. Jag tänkte ju så här, ja men får jag det här för att liksom jag är knäpp eller alltså.
För det var min nästa fråga, så här, vem drabbas av det här? Liksom, kan vem som helst drabbas?
Ja, vem som helst kan ju drabbas. Jag tänkte så här, ja men det måste vara något fel på mig. Jag är annorlunda, jag är knäpp, jag kanske har en destruktiv sida. Men allt det här som ibland kan komma fram. Och jag är ju som många andra kvinnor och mammor, tror jag, fröken duktig. Liksom. Och jag ska leverera och jag ska prestera och jag ska vara duktig. Sen hur jag mår, det har liksom jag har kört på bara. Men i det här fallet så var det ju jätteviktigt att se att nej men det kan drabba vem som helst. Men också i att jag skulle inte ha fler barn. Det här, min depression var också, fattade jag också ett beslut att jag ska inte ha fler barn. För att jag var så otroligt rädd för att hamna där igen.
Hur blev det andra gången?
Fantastiskt.
Det är också lite hoppfullt att höra. Jag tänker att det kan drabba vem som helst. Kan ju både vara läskigt och också ganska skönt att höra. Jag tänker om det är någon som lyssnar som är gravid. Att det är såklart läskigt för att man vet inte om det drabbar en. Men man vet också att det liksom...
det är ingenting konstigt.
Nej men precis. Nej. Att det är liksom inte för att jag har gjort något fel i min graviditet eller tidigare i livet. Utan det kan hända vem som helst.
Men jag tror också att det jag tog med mig till oss, alltså med barn nummer två, det var att jag och barnets pappa, vi pratade. Och jag tror att det är A och O. Att under graviditeten prata om vad kan hända, hur mår man, om jag mår så här, då behöver du agera på det här sättet. Och det är någonting som jag upplevde saknades under den här föräldrarutbildningen. Att hade vi fått veta, eller kanske bara säga, det här kan drabba er. Prata igenom det. Och våga vara öppna med det. Prata om det. Det var ju såna här föräldrar. Jag vet, jag gick på såna här föräldragrupper efteråt också. Jag gick på två med honom. Sen så dök jag inte upp för att jag stod inte ut med människor. Men just där också, för det var ju samma grupp man träffade innan. Mm. Att man, om man pratar om det i grupp så blir det också lättare att någon ser
signaler.
Ja.
Det som slår mig nu när du berättar det är att man är så otroligt fokuserad där i graviditeten på förlossningen. Och att man ska ta fram det förlossningsbrevet och man pratar med sin partner om man nu har någon. Att vad händer under förlossningen? Och om jag liksom mår så här, då får du säga det där. Om inte, alltså så här, man går ju verkligen igenom det där. Mm. Eller jag gjorde det i alla fall med min partner. Men man pratar ju ingenting om den här första tiden. Det är inte så att man, egentligen borde man ju typ ta fram ett första tiden brev som man skriver när man mår bra, att om jag skulle liksom dippa totalt eller om jag, då måste du fan mig stå upp för mig och liksom föra min talan och kräva att jag får hjälp. Liksom.
Ja. Och det är ju också så att i det här fallet så var ju han inte förmögen. För att han förstod inte vad som hände. Mm. Och det är också en del. Att vad händer då om ens partner inte är förmögen? Mm. Vem ska ta den rollen? Med fast hand kanske min mamma hade varit bättre. Vad vet jag? Nu bodde hon i och för sig 40 mil ifrån mig. Men ändock. Mm. Att det finns andra vänner eller så som står en nära. Men våga prata om hur det är. Och det är någonting jag har lärt mig och har tagit med mig idag. Att det spelar ingen roll.
Nej, och det gäller ju nästan alla frågor.
Men allt.
Kanske ännu viktigare här.
Ja.
Och vad skönt att man också kan känna att så här, jag fick barn, jag blev deprimerad. Jag fick ett till barn, jag blev inte deprimerad. Mm. Man behöver inte vara så rädd kanske för att skaffa ett till barn. Om man förbereder sig ordentligt, tänker jag, till andra gången.
Men med allt som du vet idag, vad skulle du vilja säga? Vad skulle du vilja säga till den Jenny som var gravid där och då och var befann sig där eller innan kanske till och med? Jag vet inte, men vad har du för lärdomar idag av den här tiden?
Att känslor dödar mig inte. Så är det, men också att jag svårt. Jag vet inte vad jag skulle vilja säga till henne mer än att du är okej. Och du är älskad och du är en fantastisk mamma. Mm. Och ha med sig det. Att jag behöver påminna mig själv än idag, varje dag. Och jag tror att vi alla generellt behöver bli bättre på det. Att bara titta sig själv i spegeln på så här. Du är en värdefull, vacker, fantastisk person. Och bara, du är bäst. Liksom. Vilket jag har. Jag gjorde det under den här perioden. Jag skrev på min spegel att jag är en vacker, värdefull kvinna och jag är värd det bästa. För att varje dag peppa mig. För att livet i sig är också tufft. Och en av de delarna att ge tillbaka är att jag idag sitter här. Valentin fyller 13 och jag har berättat för familj och nära vänner, men jag har inte pratat om det och vi pratar fortfarande inte om det. När Ossian föddes för 5 år sedan, jag fick inte fylla i någon blankett om hur jag mådde. Det var fortfarande ingen som frågade mig hur jag mådde. Så där så sa jag att jag har faktiskt sagt till barnavårdscentralen där vi var att jag vill att ni ställer de här frågorna, för det här är så viktigt. Det finns så många mammor, partners, pappor som faktiskt drabbas av det här. För att jag har också förstått att det finns partners eller papper alltså som också drabbas och inte mår så bra. Jag kan ju bara prata
de följs ju upp ännu mindre.
Ja.
Alltså om mammor följs upp dåligt så ska vi inte prata om hur partners och pappor följs upp. Det är den är ju noll. Men det tar vi ju också med oss till Jessica, tänker jag, som vi ska träffa på Motherhood Stockholm.
Men du Jenny, en sista fråga från mig. Jag tänker att om man lyssnar nu på det här och man kanske befinner sig där i de här första veckorna sen man fick barn och man har inte träffat sin Tove än. Man anar kanske att någonting inte riktigt står rätt till, att man kom in i den här blusen men man har inte riktigt kommit ur den än. Har du något råd? Sådär? Nu är inte du expert men du har ändå liksom lite erfarenhet med dig. Hur, har du något tips eller råd till dem?
Be om hjälp. Och jag vet att det låter så här klyschigt, tabu. Om du inte vågar be din partner, be din bästa vän, din mamma, säg som det är. För att du är inte ensam. Mm. Och det finns hjälp att få. Jätteklyschigt. Du är inte ensam. Mm. Verkligen. Och det finns många, vi är många som har drabbats av.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Och vi behöver våga börja prata om det. Mm.
Jag är super glad att du ville komma och prata med oss om det. Jag känner mig också lite så här rörd på något sätt. Mm. Och det här med hur du har skrivit på spegeln. Och så här. Jag känner mig också lite gråtig. Men det känns bra på något sätt.
Ja, men det är en fin och bra gråt, känner jag.
Mm. Och nu ska vi träffa Jessica.
Nu sitter
vi
och gråter allihop. Ja.
Och nu ska vi också träffa en expert som vanligt i våran podd. Mm. Och den här gången är det Jessica på Motherhood Stockholm som är psykolog. Mm.
Ja, då sitter vi här hos Jessica på Motherhood Stockholm. Hej Jessica!
Hej!
Hur mår du idag?
Jag mår bra, jättebra.
Ja, vad kul att få komma till dig.
Ja, men jätteroligt att du är här.
Ja, för idag ska vi ju prata om ett ämne som för många känns ganska jobbigt. Ja. Många upplever att de inte alls får den informationen de vill ha eller behöver. Mm. Och det handlar ju om förlossningsdepression.
Ja, precis.
Ja. Och det ska bli väldigt spännande att höra mer från dig och dina tankar kring det här ämnet. Ja, men jag skulle vilja börja och fråga lite om dig. Vem är du, Jessica?
Ja, jag heter Jessica Karim och jag är legitimerad psykolog. Och är 41 år gammal. Har 3 barn själv som är 10, 5 och 7. Mm. Så det är fullt upp.
Ja, det är verkligen.
Ja, jag har tidigare varit verksam inom psykiatrin och där arbetat mycket med gravida kvinnor och nyblivna mammor. Och nu så har jag då en egen verksamhet, en privat verksamhet som riktar sig till gravida kvinnor och mammor.
Berätta lite om Motherhood. Vilka är det som kommer hit och vad gör ni här?
Vi startade ju Motherhood Stockholm med syftet att kunna erbjuda en plats för kvinnor som behöver ha någonstans att landa, att få vara med de erfarenheter de har och med de känslorna som de har. En plats som, där vi kan erbjuda snabba tider, där vi kan erbjuda kvalificerad behandling och ett engagemang som kompetent personal som inte är psykiatrin eller vårdcentral. Mm. Vi upplever att många kvinnor som mår dåligt när de är gravida eller nyblivna mamma, de vet inte vart de ska vända sig. Nej. Där finns inget naturligt alternativ. Och oftast så blir det kanske vårdcentralen man hänvisas till och det är långa köer och man får dra sin historia först i telefon och sen för en doktor. Och har man tur så får man kanske några kuratorsamtal 3 månader senare. Sådär. Eller så är det vuxenpsykiatrin kanske och där kanske man inte känner att man hör hemma och det kanske inte är den tyngden i problemen heller.
Nej.
Så vi ville starta den här mottagningen för att erbjuda en plats för de kvinnor som känner att de behöver det.
Mm.
Så. Och till oss kommer det idag gravida kvinnor, nyblivna mamma med det kan vara all möjlig problematik. Allt från oro, ångest, nedstämdhet, depressioner, olika kriser man har hamnat i. Det kan vara separationer eller annat. Och det, vi erbjuder både kortare och längre kontakter. Det är kortare stödsamtal eller längre psykoterapi. Och det är allt utifrån kvinnans behov. Mm. Så att vi har en flexibilitet utifrån vad vi kan erbjuda. Så.
Mm. Fantastiskt tycker jag. Det här är ju ett jättebra initiativ och en väldigt fin verksamhet tycker vi. Så det, vi är så glada och känner oss trygga händer här hos dig.
Ja, men vad härligt.
Men idag ska vi prata om förlossningsdepression.
Ja,
ja. Och vi har ju hört Jennys historia. Och, ja. Och vad skulle du säga? Skulle du säga att det här är en ganska normal berättelse utifrån de kvinnor som du träffar? Som...
Absolut. Det skulle jag säga. Att det är väldigt vanligt att det ser ut på detta sättet.
Mm.
Och man kan ju fundera kring förlossningsdepression och hur vanligt det är och sådär.
Mm, mm.
Och man brukar säga att det är ett stort mörkertal. Mm. Och det är ju väldigt svårt att uppskatta hur många som drabbas eftersom det är väldigt många som aldrig söker hjälp.
Mm.
Det är mycket skam kring att de är dåligt som nybliven mamma.
Mm.
Så att det är många som drabbas och det är svårt att veta exakt hur många som sitter hemma och mår dåligt utan att någonsin få hjälp.
Mm.
Man brukar väl kanske landa på någon siffra med runt 15% utav alla
som söker hjälp.
Som söker hjälp.
Ja.
Och så kan man ju då tänka sig att mörkertalet är väldigt mycket större.
Mm. Hur skulle du beskriva det då? För många av oss, och det berättade ju Jenny också, får ju höra om den här baby bluesen som ska komma dag 2 eller dag 3 när man kommer hem från förlossningen och hormonerna sprutar ut genom öronen, håller jag på att säga. Men, och man börjar gråta för det, det minsta lilla och sådär. Det får man ju höra, det är normalt.
Mm.
Men hur ska man veta att det går över sen i någon form av nedstämdhet eller sen så småningom över till en depression?
Jag tänker att det är djupet och varaktigheten som lite som säger det. Om den här baby bluesen som på något sätt jag ser som någon extrem känslighet. Det är nästan som en hudlöshet som kanske också på något sätt är nödvändig för att öppna upp för barnet kan man ju tänka. Mm. Så. Men om den liksom inte går över och det fortsätter den här svajigheten och känsligheten och ledsenheten. Och den liksom består av tid och börjar påverka ens liv i negativ riktning. Så då kan man ju tänka sig att det kan ha utvecklats till en depression.
Mm.
Så.
Och vad är en längre tid då, tänker jag? För jag tycker ofta när man söker svar på de här frågorna så har jag träffat i alla fall på flera källor som säger att så här, ja, men 2-3 månaders tid är ingenting konstigt. Men jag tänker, har man den här djupa depressionen 3 månader med en väldigt liten bebis, det känns som en extremt lång tid innan.
Precis, jag skulle ju rekommendera egentligen att ganska tidigt söka hjälp. För att det är ingen som ska gå och må dåligt i 2 månader som nybliven mamma och hoppas att det ska gå över och härda ut. Utan jag tänker att sök snarare i så fall hjälp och stöd så tidigt som möjligt för att stävja det så tidigt som möjligt. Det är ju vår erfarenhet att ju snabbare du söker hjälp desto fortare går återhämtningen.
Mm.
Så att...
Och vad vänder man sig då? Tänker man söka hjälp som att man berättar för en vän eller söker hjälp som att uppsöka sjukvård eller prata med barnmorskan eller...
Jag tänker att man kan ju prata med barnmorskan där man har varit för att få stöd i vart man kan vända sig.
Mm.
Eller BVC-sköterskan. Mm. Och ibland så har de någonstans att hänvisa en.
Ja,
och ibland är det ju tyvärr inte så.
Nej.
Jag tänker också vårdcentralen är ju en plats man kan vända sig till. För att... kunna få vidare hänvisning vart man kan vända sig.
För jag känner att ett problem upplever jag är ju att så mycket ligger hos mig själv som mamma att jag ska ta ansvar också. I det här så ska jag dessutom också ta ansvar för mig själv. Men som Jenny också berättade så man blir ju väldigt itutad att det är tufft de första månaderna att bli mamma. Men det är bara att härda ut helt enkelt. Mm. Det är tufft, det kommer vara jobbigt, du kommer inte få sova. Så är det för alla.
Och det är ju svårt att avgöra när det är tillräckligt tungt för att man måste söka hjälp. Det är ju ganska individuellt för hur man Och jag tänker där är väl spelar väl omgivningen också en viktig roll att faktiskt vara uppmärksamma på hur den här kvinnan, mamman mår. Men jag tänker att symptomen, om man är ledsen större delen av dagen, ihållande flera dagar i sträck, om man tycker att det känns meningslöst och hopplöst och suicidtankar är väldigt vanligt och det ska man ju ta på allvar. Jag tänker att känslan av att vara värdelös och att inte vara en bra mamma och att orolig för anknytning och sådär, det är ju ett tecken på att man, att man bör söka hjälp. För det finns hjälp att få.
Ja, det känns ju väldigt skönt att höra. Kan man säga något om vilka det är som drabbas?
Nej. Nej. Nej, det kan man inte. För att jag tänker att det finns massa olika orsaker till att kvinnor drabbas av förlossningsdepression. Och det är inte en enkel anledning som gäller för alla. Utan det kan, vissa kvinnor har kanske haft depressioner tidigare i livet och att de får det efter förlossningen. Handlar om att de har kanske bär på en viss skörhet och har med sig det. Andra kanske har genomgått någon slags kris, det man kan ha svårigheter i relationen, det kan vara konflikter, separationer, och det spelar in såklart, tidiga upplevelser i livet och trauman, en svår förlossning, kanske svårigheter med amningen, sömnbrist, en massa olika saker. En sak som jag tycker är viktig att lyfta som vi tänker, jag tror att många depressioner som diagnostiseras som förlossningsdepression kanske har startat redan under graviditeten. Att redan under graviditeten har man haft känslor och tankar som har varit svårhanterliga och att det liksom har fått något fäste där. Men att det först är efter förlossningen kanske som det fångas upp eller sådär.
Just det.
För man pratar ju inte väldigt mycket om graviditetsdepression utan det är ju ändå mer förlossningsdepression som man hört talas om.
Ja, och under graviditeten vet vi ju, där svallar ju känslorna, både fram och tillbaka.
Absolut, absolut.
Men om man lyssnar på det här och man är gravid och man kanske känner en liten oro där för vad som skulle kunna hända och så. Finns det någonting man kan göra under sin graviditet för att förebygga det här? Eller kan man tänka på något sätt?
Jag tänker att det är viktigt att under, och det är det som är så svårt, men jag tänker att det är viktigt under graviditeten och även tiden efteråt att på något sätt tillåta sig att känna alla möjliga känslor kring graviditeten och sitt föräldraskap och att det inte bara behöver vara positiva känslor utan att det kan vara negativa känslor och tankar också. Det betyder inte att det behöver bli dåligt eller att man ska bli en dålig mamma utan det är en del av ett normalt föräldrablivande att ha alla möjliga känslor och tankar. Om man är väldigt orolig så kan man ju prata med sin barnmorska om det och då kan man fundera kring, finns det fog för den oron? Finns det någonting som indikerar att det skulle kunna utvecklas en förlossningsdepression här? Eller är det, och då kanske man behöver prata om oron och hantera den.
Ja.
Var kommer oron ifrån och vad består den av och brukar man vara orolig och då kan man ju hantera det.
Så att få lite hjälp och sortera i sina tankar kanske och vara lite mer tillåtande mot sig själv.
Absolut. Och försöka våga prata, tänker jag. Och att kommunicera om hur det känns och inte hålla det inom sig.
Går det säga något om hur länge en depression håller i sig?
Nej, alltså det är helt beroende. Det är helt och hållet individuellt. Och hur tidiga insatser man får. Vissa behöver medicinering. Att man behöver sätta in medicinering. En del medicinerar under graviditeten också. För att stabiliseras. Men vår erfarenhet är att ju tidigare insatser desto snabbare återhämtning. För ju längre tid man går med en depression ju svårare är det också att komma ur det. Och ju desto större konsekvenser får det ju, tänker jag. Det kan ju påverka med anknytning och sådär till barnet. Så att, och det kan vara en månad, två, tre. Men det finns ju de som är deprimerade långt mycket längre än så.
Mm. Om jag är vän med någon som jag kanske anar lite grann sådär att oj, undrar hur det står till här, men det är ingenting hon säger till mig, eller det är ingenting, det är snarare en känsla jag har. Mm. Alltså hur kan jag som vän, eller hur kan omgivningen märka eller se tecken på det här?
Det kan ju vara ganska svårt att upptäcka hur en duktig mamma mår. Mm. För att det finns
väldigt, väldigt bra på att vara väldigt duktig.
Precis, ja. Jag skulle vilja, ja, det är ju många som flyr de här känslorna också genom att kanske vara extremt aktiva och upptagna och göra saker och hålla igång för att liksom fly de här tankarna och känslorna. Så i de fallen kan det vara svårt att upptäcka det. Mm. Men jag tänker att om man misstänker eller tror att man vågar fråga och att man vågar höra svaret. Mm. Att man inte dömer eller säger någonting att nej, men det ordnar sig. Utan att man faktiskt vågar lyssna. Mm. Och att man kanske erbjuder hjälp i att söka hjälp. Att man säger att jag kan boka en tid till det, eller jag kan följa med det, eller jag kan undersöka vad det finns för möjlighet att få hjälp. Och att man släpper det där.
Mm. Mm. Jag vet någonting som Jenny oroade sig för. Det var också så här skuldkänslor över att i efterhand som kan komma över om barnen också kan få men av att mamman har mått så här den här tidiga perioden. Mm. Hur tänker du kring det?
Jag tänker att det beror ju lite på hur depressionen och omgivningen och miljön och andra sociala faktorer ser ut runt familjen. Mm. Om man tänker sig att en kvinna, en mamma, en ny mamma drabbas av en djup depression som håller i sig över tid och det inte finns något annat socialt nätverk och ingen vuxen som kan möta barnet, då kan man ju tänka sig att det skulle kunna, eller då vet man ju att det kan ge men. Mm. Barn behöver ju någon som svarar upp känslomässigt och som är där och ser och kan tolka barnet och tona in barnet. Och är man väldigt deprimerad så står man ju inte ens ut med sina egna känslor, och ännu mindre än någon annans. Så där blir det ju ett problem, tänker jag. Men det handlar ju också om hur djup depressionen är. Om man är så djupt deprimerad att man liksom är helt mimikfattig och inte orkar, då är det ju värre. Men om man är ledsen men ändå kan vara där och svara upp och ändå liksom ha en kontakt med barnet. Och sen tänker jag att det handlar väldigt mycket om där finns en partner. För finns det en partner som kan träda in, så är det ju ingen fara. Mm. För då kan ju partnern ta barnet den tiden mamman inte kan.
Hur ska man agera då som partner, tänker du? Ska man liksom bara kliva in och ta det mesta, det praktiska så att säga, kring barnet så att mamman får vara i fred?
Jag tänker att det blir också lite individuellt vad som passar. Jag tänker att för vissa mammor kanske behöver vara i fred. Andra behöver känna sig inkluderade. Man kan vara inkluderad i den utsträckning som man orkar. Mm. Eller att man kanske är nära barnet om man ammar till exempel, men sen kan lämna bort barnet. Så att det är väldigt olika.
Och vissa kanske behöver den här jättenärheten.
Precis, barnet, och det gynnar ju bara barnet. Mm. Och det är sådana här saker som jag tänker är viktigt att man pratar om också innan. Så att man vet, liksom, ska jag ha barnet nära om jag är deprimerad? Eller är det skadligt för barnet för att det känner att jag är deprimerad? Alltså sådär. Och då tänker jag att det är där mycket... Mycket att tänka kring det där. Vi hade ju också som en tidig åtgärd när jag var inom psykiatrin att vi erbjöd de här mammorna sjukskrivning i förebyggande syfte efter de hade fått barnet direkt. Så kunde partnern vara föräldraledig för att liksom på något sätt boosta situationen, att de fick vara två stycken om barnet och mamman kunde sova och att det fanns liksom hela tiden ett stöd. Och det blev väldigt bra.
Ja, det förstår jag. Det låter ju fantastiskt.
Ja, faktiskt. Det var väldigt bra. Istället för att det var mamman direkt ska lämnas med barnet om hon har en skörhet och partnern ska gå iväg och så. Så man kan tänka förebyggande om man vet om att det finns en viss risk för det.
Men okej, om jag skulle komma hit för att jag var gick igenom en förlossningsdepression. Hur skulle en behandling med dig då gå till?
Jag tänker det börjar med att du kommer hit och att du får berätta om din situation och hur du har det, och vi kommer att titta tillbaka på hur du har varit tidigare i ditt liv. Har du haft depressioner tidigare? Vi kommer att man gör en kartläggning av hur det ser ut och om det finns tidiga problem och mönster och sådär. Och sen så kommer man ju, eller vi då, gemensamt fram till en behandlingsplan. Och kanske är det, jag tänker att det är ganska viktigt när man är ny mamma och deprimerad att man också tar det lugnt. Jag tänker att det viktigaste är att man har ett ställe att landa på, att kanske sätta ord på sina känslor. Att ha någon som lyssnar, att inte känna sig dömd. Istället för att man ska, det är ju inte att rekommendera att gå in i en djup psykoterapi som nybliven mamma, utan det handlar mycket om stöd, att stödjande kontakter och ett rum att landa i, och man kan ta med sig sin bebis, och ibland så kan det vara aktuellt att man tar med sig sin partner. Det kan vara skönt att kanske prata med sin partner med stöd av en behandlare som kan förklara hur det kan vara, och att det är behandlingsbart och övergående och att det inte är någon katastrof. Alltså jag tänker att det handlar väldigt mycket om att lugna och stilla situationen och landa sådär. Att det skapa lugn och ro, tänker jag.
Kan det hända att även pappor går ner i förlossnings... Kanske lite förlossningsdepressioner, men något motsvarande?
Absolut. Jo, det kan det ju. Så kan det absolut vara. Och det ställer ju också stora krav på en familj om kvinnan blir deprimerad. Och det får helt nya krav på partnern. Och det kan absolut vara så. Nu riktar vi ju in oss mest på mammor här. Så att, ja.
Ja. Jag tänker på de som har gått igenom en förlossningsdepression och med sitt första barn och nu är sugna på att bli gravida igen, men har ett litet en oroskänsla i kroppen inför det här, om det ska, man behöver gå igenom samma sak igen då. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att där är det viktigt att tänka förebyggande. Vi träffar många kvinnor som har haft en förlossningsdepression som inte blev behandlad. Utan vad de har förstått i efterhand, att oj, det var en förlossningsdepression.
Just det.
Och sen så har de kanske väntat med att skaffa barn, för de orkar inte hamna där igen. Och det är med skräck de inser att de är gravida igen, och tänker om det blir så igen. Så jag tänker det viktigaste är ju att man berättar om sina upplevelser. Jag tänker att man berättar för barnmorskan. Det är viktigt att man har haft en förlossningsdepression så att man kan göra planering. För om det är känt att man har, att det finns en risk för depression, då finns det ju också insatser. Då kan man göra en särskild förlossningsplanering. Det finns specialistmödravården, och man kan stanna lite extra på BB kanske och få lite extra stöd där. Och man kan göra det här som jag nämnde med att sjukskriva förebyggande syfte. Man kan sätta in ganska mycket resurser, men då vill det ju till att man vet. Då vill det ju till att det faktiskt är känt att det är så.
Just det.
Och sen är det ju så att bara för att det har varit så första gången, så behöver det absolut inte bli så andra gången.
Nej, och det känns ju, tror jag, väldigt tryggt och hoppfullt för väldigt många som är oroliga för det.
Ja, precis.
Ja, men bra. Men så sammanfattningsvis då, Jessica. Om man befinner sig där just nu, vilka tips skulle du vilja skicka med?
Jag tänker att det är viktigt att man har med sig att alla känslor är tillåtna. Man får lov att känna på olika sätt. Och att inte bara positiva känslor, utan det finns alla möjliga känslor. De får lov att finnas. Jag tänker att det är viktigt att man vågar berätta för sin partner eller någon annan nära, att man sätter ord på hur det känns. Det är lätt att man känner sig ensam i en sån situation, så jag tänker att det är viktigt att man berättar. Och slutligen så tycker jag att det är viktigt att man söker hjälp tidigt. Det är bättre att söka för tidigt, och i så fall kanske bara ha ett samtal eller två och sen så är det bra, än att man väntar. Ju tidigare man får rätt behandling, desto snabbare går återhämtningen.
Mycket bra. Tack för att vi fick komma hit och träffa
Tack
dig idag.
Tack för att ni kom.
Och om man lyssnar på det här och är intresserad av att ta kontakt med dig, hur når man er då? Eller dig?
Då kan man gå in på hemsidan till exempel, motherhoodstockholm.se, och där står mer information och kontaktuppgifter.
Perfekt. Tack så mycket, Jessica.
Tack.
Thank you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.